Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Behöver det gränslösa arbetslivet gränser? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult, och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Ja, det pratas mycket om det gränslösa arbetslivet. Det pratas både bra och dåligt. Och ja, men som med det mesta så bär ju möjligheter faktiskt med sig utmaningar också, och som vi behöver lära oss att förhålla oss till och hantera. Och det här har bland annat Kristina Palm från KI studerat, och det ska vi prata om idag, men först...
Ja, vår partner Twitch Health funderar också på gränser och gränslöshet, för det är ju så här att det här med fysisk aktivitet, några av oss har det inbyggt i våra jobb, men de flesta av oss skulle vilja påstå har det inte. Och det faktum att vi sitter stilla väldigt mycket i våra liv numera gör ju faktiskt att vi dör i förtid och att vi mår onödigt dåligt. Mm. Och vad gör man åt det då? Ja, eftersom Twitch Health jobbar just med organisationer och företag kring hälsa, så är det förstås någonting som de inte bara funderar på utan också jobbar aktivt med. Och frågan är då, hur gör man för att liksom inlämna det här med fysisk aktivitet på arbetsplatser där det inte är en naturlig del i själva arbetsuppgifterna? Och det finns ju många sätt att lösa det här på. Vi har ju pratat om det här i podden också.
Ja, och flera sätt att liksom se på ansvar och roller i det här. Så. Twitch har ju jobbat tillsammans med Atea länge. Och de var den första organisationen, så, ja, vad vi vet, ni får gärna bestrida det här, men som var ute med att använda ordet rörelsekompensation. Och de har ett jättehärligt initiativ som kallas för Sverigestafetten. Och i det här, och det här tycker jag är intressant, för här lyckades man engagera 93% av medarbetarna och fick 5000 personer i IT-Sverige i rörelse.
Jo, men det är ju häftigt i och med att det här var ju, som jag förstår, inget tvång. Nej. Eller inget obligatoriskt. Mm. För det är ju ett sätt att få med alla. Men frågan är det ett hållbart och liksom, kommer det då att fungera över tid? Och det här med tvång eller inte tvång, eller om träning måste innebära att man byter om, eller om det kan vara bara enklare rörelser, det diskuteras i ett blogginlägg som ni kan läsa mer om på twitchhealth.se.
Och det är deras vd Fredrik Karlsson som har skrivit det. Och ja, jag kan varmt rekommendera att läsa det. Och få lite tankar och ja, inspiration.
Absolut.
Väcker frågor.
Det här med gränser och gränslöshet är ju någonting som jag tror vi alla behöver fundera på idag. Välkommen Kristina Palm.
Tack så jättemycket.
Du har doktorerat, men inte i gränser just, utan vad har du doktorerat i?
Nej, jag har skrivit en avhandling som handlar om eldsjälar, engagemang i arbetslivet. Så att jag har disputerat i ett ämne som heter industriell arbetsvetenskap.
Och varför kallar man det för industriell egentligen?
Det är för att vi gör studier om arbete i industriella företag. Så att det här är forskning eller jag gjorde min avhandling på KTH och där har vi liksom industrin som kontext.
Och då kan man säga att det är stora företag?
Det kan vara stora företag, men det kan också vara små företag.
Mycket tillverkning?
Ja, i mitt fall så studerade jag tillverkande företag som skulle göra stora förändringsprojekt. Och så blev jag intresserad av de här förändringsledarna som kunde driva de här projekten med väldigt starka engagemang utan att riktigt vara liksom uppmärksam på vad som händer runt omkring.
Och hur kom du från det här ämnet till det här med gränser och gränslöshet?
Ja, men det här med engagemang tycker jag är väldigt intressant. Och om man tittar sig omkring i arbetslivet idag så är ju, alltså det går nästan inte att ha ett jobb utan att vara engagerad. Och samtidigt så kan man ju då engagera sig hur mycket som helst, för det finns inte så mycket gränser. Många arbeten idag kan man ju jobba dygnet runt och aldrig riktigt bli klar. Och då ville jag förstå lite mer, hur gör människor som har det så här intensivt och är engagerade? Hur hanterar de arbetet? Och då började jag studera ett antal företag. Och då kom det också upp det här med att telefonen, den smarta telefonen blev ju ett sätt att hantera det här intensiva arbetet. Att man tog med sig jobbet hem på kvällar och helger men också på semestrar. Och så ställde jag frågan, så här, men är det här bra då för dig? Ja, men jag tycker det är bra, men min hustru, hon gillar det inte till exempel. Så att det har gjort att jag är intresserad av de här frågorna.
Precis, för ska vi försöka definiera det gränslösa arbetslivet och vilka liksom, parametrar? För nu kommer vi in på digitalisering och smartphones och så här. Vad definierar ett gränslöst arbetsliv? Vilka har det egentligen?
Ja, det är nog väldigt olika. Alltså gränser, det finns ju gränser överallt. Man kan tänka att det finns gränser eller att det börjar bli gränslöst mellan privatliv och arbete. Men inom ett arbete eller inom en organisation så finns det gränser. Gränser mellan avdelningar eller gränser i hur man kommunicerar. Och man brukar prata om att i och med den här tekniken som har vuxit fram så blir till exempel kommunikationsgränser mindre starka. Det är mycket enklare att skicka ett mejl till exempel vdn på ett företag än att faktiskt lyfta telefonen och ringa. Så att det gör att det blir mer gränslöst på många liksom ledder.
Och det skulle kanske kunna vara bra om man vill bryta upp hierarkier, men det kan också bli ganska tufft att få fler mejl än man någonsin kan besvara.
Exakt. Och också att det är frågan är liksom vilka ska ta beslut, och det är lättare liksom att bypassa kanske chefer, och det är, ja, det kanske man gör för man tycker att chefen är dålig, men det är ju frågan om det blir jättebra i alla fall, för att man går liksom hoppar över ett steg. Men det är mycket lättare att göra det idag. Sen finns det ju massa fördelar förstås med det här, att vi kan ha direkt kommunikation med människor eller att vi kan lösa vårt arbete och privatliv genom att det är lite gränslöst.
Ja, vi kan komma undan det faktum att vi egentligen skulle behöva resa väldigt länge varje dag genom att jobba hemma.
Precis.
Vissa dagar.
Ja.
Och det är ju en frihet, men det kan ju också bli jobbigt för omkringliggande personer och övriga livet då förstås, om man till exempel är så engagerad att man vill jobba jämt.
Precis, exakt.
Och det är lite det här som ni har tittat lite på. Jag lyssnade på dig på forskardagen, där det var, ja men det var, gud vad jag fotade, och sen insåg jag att jag fick slidesen sen, vilket var helt fantastiskt.
Just det, HR-föreningens
ja, forskardag. Precis, ja. Det var så otroligt intressant hur just någonting, ett ord eller ett fenomen kan få så olika betydelse för olika människor, och vad är det ni har gjort och tittat på i den här studien som du berättade om där?
Ja, vi håller ju på med en studie där vi tittar på just här gränslösa eller arbetslivet med gränser mellan privatliv och arbete, och då med ett specifikt fokus på digital teknik. Och vi har framförallt gjort, eller hittills har vi gjort en aktivitetsdagbok och intervjuer. Och i den här aktivitetsdagboken så har då anställda vid 3 olika industriföretag fått fylla i aktiviteter de gör, med vilken teknik, hur lång tid det har tagit, varför man gör det, alltså är det för arbetet eller för privatlivets skull, vilken plats man är på, om någon annan är i närheten och med vilken känsla man har just när man gör den här specifika aktiviteten. Och det vi vill titta på då är just när det är gränslöst. När man gör en privat aktivitet inom det som man själv definierar som arbetets ramar och tvärtom. Och sen har vi också tittat på vad man har för generella känslor kring ett tidsspann. Vi har 7, man fyller i 7 dygn och varje dygn är uppdelat i 7 tidszoner. Och utifrån det så ser vi då olika typer av mönster hur människor gör.
Mm. Berätta mer, hur gör de då?
Ja, men den grundläggande delen är att man separerar eller integrerar arbete och privatliv, eller arbete och övrigt liv, med hjälp av digital teknik. Så det är liksom grunden. Sen så gör man på lite olika sätt inom de här då grunddelarna. Så vi har definierat en total integrerare som låter arbete och privatliv bara mixas ihop hur som helst, när som helst. Man tänker inte så mycket på att det är liksom olika sfärer, utan de får gå ihop.
Så då, om det kommer ett arbetsmail och man sitter på sin middag hemma med familjen, då kanske man reser sig och läser det och besvarar det. Och så kommer man tillbaka.
Det skulle man kunna göra. Sen kanske det inte alltid behöver vara så att man just stör en middagssittning. Men man har liksom man har inga gränser. Man kan ju säga att just vid middagen tittar jag inte på mobilen. Men i övrigt så får det liksom ske var som helst och när som helst.
Men gör man också då så att om man behöver inköpa någonting för privat bruk, så kan man utan problem gå iväg en eftermiddag och göra det under mer så här ordinarie arbetstid?
Ja, nu har vi tittat på just den digitala tekniken, men då kan man istället säga att man beställer någonting på nätet, och då kan man göra det på jobbet utan att ha några liksom funderingar kring det, utan man liksom gör det som passar bäst just då, och det man tänker att det här är liksom en strategi som funkar för mig.
Brukar utfallet av det här då gränslösa beteendet, höll jag på att säga, låter lite konstigt. Det här att blanda, för då antar jag att man gör det för att man tycker att det funkar för en själv.
Det är lite olika. En del upplever nog att man gör det. Vi har undersökt det här på lite olika i olika sammanhang, när man fått fylla i då vilken strategi man har och sen varför man gör det. Om det är eget önskemål, för att arbetsgivaren eller familjen liksom kräver det, eller en kombination. Och de flesta upplever att det är en kombination av att det finns måsten. Och det kan ju vara att familjen pockar på, att jag behöver liksom vara tillgänglig för familjen på arbetstid. Men också i kombination med att jag vill. Sen är det några få som säger att de gör det för att de måste.
Men om jag vänder på frågan istället. Kan du se i den här studien att några verkar hantera gräns och gränslöshet bättre eller sämre än andra?
Ja, vi kan ju se att, vilket inte är så förvånande, men de som har väldigt mycket att göra, där man upplever att jag hinner inte med det jag ska göra, ta arbetet till exempel, jag hinner inte med mina arbetsuppgifter på arbetet, då låter jag det liksom spilla över in i mitt privata liv. Jag tar med mig jobbet hem och svarar på mejl, gör presentationer och vad det nu är för någonting. Där ser vi ju mer stress. Medan de som bara liksom slentrianmässigt eller kollar sina flöden, digitala flöden, de tycker att det liksom mesta är okej. Så länge det inte är någonting i det där mejlet som säger att man gjorde en dålig presentation eller vad det nu är.
Jag tänker där att det låg precis i två. Det ena är att det blev så här, det totalt integrerat på grund av att jag har alldeles för mycket på jobbet och upplever att jag inte hinner. Och sen beskriver du att man lite slentrianmässigt gör det. Kan vi säga att de som inte upplever att det är någon stress, utan man, det är bara, ja, nej, men jag tycker inte att det är så dramatiskt att ta upp och kolla jobbmobilen och lite mejl och sådär. Kan vi säga om det är bra eller dåligt?
Nej, man kan nog inte säga det generellt, att just den strategin är bra eller dålig. Utan det beror på om det är för mycket att göra, vad innehållet är. Men det är också intressant för vi har ju gjort intervjuer också kopplade till de här dagböckerna. Och där svarar ju de personer som har valt att vara mer av en separerare. De har en tydligare anledning varför man gör det. Så man säger att jag mår bättre av det. Jag har tidigare jobbat mer integrerat, men jag mådde inte bra. Och de som integrerar väldigt mycket, de har ingen tydlig liksom, anledning till varför. Och då har jag funderat lite grann, är det så att det är den riktiga orsaken? Eller behöver de som separerar liksom, motivera sig? För det finns ju ändå i samhället att det är liksom fint att kunna göra mycket samtidigt. Så att jag kanske behöver ha en liksom förklaring till det och försvara mig på något sätt. Det här vet jag inte, men det är liksom en tanke jag har.
Ja, att det kräver mer aktivt motstånd på något sätt att faktiskt separera. Ja. För att på något sätt är vi lite blandar allihopa mer och mer idag.
Ja, det finns liksom en norm i samhället att, det, att man upplever att det är fint, har jag en känsla av.
Mm. Och så påverkas vi ju jättemycket av den kultur som råder, och vi behöver då antingen gå emot, alltså vi kan behöva gå emot den när vi har identifierat våra behov av att separera. Kan du då säga att det är en personlighetstyp som föredrar det ena eller det andra, eller är det mer styrt av arbetsplatsen?
Vi har inte tittat på personlighet, så det kan jag inte säga någonting om, men det är väl en kombination av arbetet, för organisationen sätter ju normer kring hur vi ska göra. Och idag så kan man nog till och med säga att de här normerna förändras snabbare i och med den här snabba tekniken. Och att den också kommer, alltså det är en teknik som vi använder både privat och i arbetet. Vilket gör att normer verkar liksom ändras snabbare. Så att och då ändras ju normer på en arbetsplats. Men sen har det ju också väl liksom någon grundinställning, verkar det som människa, att man liksom, vill ha. Att man vill separera eller integrera.
För vid din presentation så beskrev du det som kallas för personas. Som kanske är ett ord som kräver, jag vet inte. Jag tänkte att jag hade inte använt det så jättemycket. Jag tänker på verktyg eller förhållningssätt. Eller hur beskriver man?
Ja, men det kan man säga liksom en idealtyp. Eller idealperson. Det är liksom, man kan göra en beskrivning eller en berättelse om en persona. Som en idealperson. Och då betyder det här ideal, det är ju inte att det är det bästa, utan det är bara liksom ett sätt att förenkla den kunskap vi har och sätta det liksom i en enklare kontext. Ett exempel. Liksom,
hur man just kan det. Ett banalare exempel kanske på persona, det är väl typ så här veckotidning. Vilken typ är du när du dejtar? Och så är man antingen introvert eller extrovert, eller kör Tinder eller står i baren. Det är väl någon slags persona.
Ett verktyg för att liksom kategorisera.
En fiktiv representation av en människotyp.
Precis.
För där beskrev du 7 stycken personas som just var olika sätt att förhålla sig till gränslöshet. Nu tänkte jag testa dig om du
kan lära mig nästa. Ja, om jag kan dem.
Precis, kan du dem. Men då pratar du först om, då, om man tittar på separerare, så pratar vi om totalseparerare. Ja, du får fortsätta.
Ja, precis. Ja, men vi hade ju totalintegreraren då, som jag berättade om. Och sen har vi totalsepareraren, och den gör ju då precis tvärtom och separerar arbete och övrigt liv. Och låter de här tvärna inte komma in i varandra. Sen då, igen då, det här är idealtyper, så det är klart att man kan liksom göra någonting litet, men det är liksom den grunden. Men om vi börjar då med, om vi tar totalintegreraren, så har vi sett då arbetsplatsintegrerare. Nu får du kolla om jag säger rätt här. Och det är ju den idealtypen som låter arbetet spilla över in i privatlivet. Så arbetet integreras in i privatlivet. Men man gör sällan tvärtom. Man låter privatlivet komma in i arbetet. Och sen har vi privatlivsintegreraren, som gör då precis tvärtom. Man låter privatlivet komma in i arbetet, men inte tvärtom. Och sen har vi då separeraren. Och då har vi arbetsplatssepareraren, som låter platsen definiera vad som är arbete och inte arbete. Så det kan till exempel vara så att, ja, men jag, så länge jag är på mitt arbete, så arbetar jag. Och då kan klockan vara 10 på kvällen, även om liksom den normala arbetstiden är till 5. Det är så jag liksom delar upp mitt arbete och övrigt liv. Och sen har vi tidsseparerare, som bestämmer att det är tiden som avgör när jag arbetar och inte. Så jag kanske bestämmer mig för att arbeta mellan 8 och 5. Och då kan jag sitta på ett café eller hemifrån eller på jobbet. Så liksom det är tiden som bestämmer. Och då totalseparerar den. Och sen har vi också någon som vi kallar, ibland kallar vi den för inkonsekventen och nu senare växlaren. Inkonsekvent har ju kanske lite mer negativ anspelning, men växlare är den som liksom byter mellan de här olika strategierna och inte har liksom en grundstrategi.
Det är ju säkert så att jag menar, vi är olika som personer och de här strategierna, olika passar olika personer, men har ni kunnat se någonting om att vissa av de här grupperna är mer eller mindre missnöjda? För ni bad dem ju också notera känslan de hade när de gjorde saker.
Ja, precis. Vi har inte analyserat det på det sättet ännu, men däremot när vi är ute och föreläser så brukar vi göra en sån här mentimeterundersökning, vilken persona man tycker att man är och varför och vad man skulle vilja vara. Och då ser vi att det är många som önskar att man skulle kunna separera mera. Men det här tror vi ju, det är inget generellt, utan det handlar ju också om vad har man för typ av arbete. Vi vet ju att i våra intervjuer, de som har arbeten där man faktiskt inte kan ta med sig arbetet hem, de skulle ju vilja kunna integrera mera.
För att då skulle man få ett större mått av frihet.
Ja, precis. Det är ju en flexibilitet, och det har ju visat sig i tidigare forskning att den här flexibiliteten är ju det som människor upplever som väldigt positivt. Samtidigt som forskningen visar att ja, det verkar ändå som att det är arbetsgivaren som vinner mest på det här flexibla. Till och med så visar studier att när man får en arbetstelefon av sin arbetsgivare så upplever man det som att då ska man vara tacksam och då måste man liksom ge någonting tillbaka.
Måste man använda den jättemycket överallt.
Ja. Precis.
Men jag tänker också precis att vi tenderar att vara just plikttrogna och att... Ja, jag är inte förvånad över det du beskriver. Jag tänkte en personlig reflektion är att när jag blev egenföretagare så var jag nog... Ja, jag var lite... Nej, jag var inte total integrerare. Alltså jag var inte så att det flöt ihop. Men jag har gått mer och mer mot att bli en tidsseparerare. Mm. Alltså jag har blivit mer strukturerad därför att jag... Just ja, men också med tanke med det jag jobbar med liksom hälsa och återhämtning och så. Att det har blivit viktigare för mig att ha mer strukturer. Därför att jag har ju inget stöd av strukturer i form av en kollegor och arbetsplats. Utan det skulle ju kunna flyta iväg och bli helt crazy. Så att jag har blivit mer strukturerad mot mig själv. Men jag tänker också att vi, det du beskriver är det här att vi mer liksom ärar vår arbetsgivare än vad vi ärar vårt behov av återhämtning och att separera. Och den här önskan som ni får upp på de här mentimetermätningarna ni gör på föreläsningar, det ser som ett tecken på det, att vi hamnar då lätt där, att vi känner att jag skulle vilja separera mer. Och det kanske är just att man känner att jag skulle behöva koppla bort.
Men sen behöver man ju komma ihåg att det inte bara är arbetet som kommer in då i privatlivet, utan det är även tvärtom. Liksom man pratar med människor som har barn, så säger jag, men nu för tiden måste jag ju gå på kvartssamtal mitt på dagen. När jag var barn, då var det på kvällen. Så att det liksom kommer ju in också, privatlivet kommer in. Så att det här är ju liksom en viktig del i vår forskning, att vi inte vill ha den ensidiga perspektivet att bara titta på hur arbete påverkar det övriga livet, utan även tvärtom. Just för att det är gränslöst. Det är gränslöst åt båda hållen.
Och det är ju balansen däremellan då, enkelt uttryckt, som vi behöver. Alltså balans i livet över, man pratar ju om work-life balance.
Ja, precis, och det är väl det viktiga man vet i forskningen också, det är ju återhämtning. Att man återhämtar sig i arbetet, återhämtar sig utanför arbetet. Och det är väl där som man är då, kan vara lite orolig för, om man ständigt är uppkopplad och tillgänglig för arbetet. Hur är då möjligheten att koppla av? Å andra sidan så ser ju vi att många, vi har en av våra emotioner kallar vi för koll på läget. Alltså jag känner att jag har koll på läget, och det är ju den mest frekventa som används. Och en del säger då, men om jag liksom kollar min mail så vet jag att om allting är okej, då har jag koll på läget och då kan jag koppla av. Så att det är ju inte, det är verkligen inte så enkelt att bara tänka att separera är det bästa.
För att
jämt,
liksom. Ja, men det här med psykologisk frånkoppling, att det är väldigt viktigt att vi får det. Men den är ju också, kolla mejlen, det är rätt konkret, för det är ju lätt det man gör med digital device i handen. Medan som vi har pratat om också, liksom att återkoppling är ju unikt, vad det kan vara. Det är inte lika tydligt exakt, det går inte att skriva ut på den här arbetsplatsen i det här återhämtning, utan det ska ju individen hitta själv. Så det är ju, ja.
Men jag skulle säga också att det är ju en sak då vad man gör när man tycker att man så att säga praktiskt arbetar. För mig skulle det ofta betyda att jag har en dator eller en telefon framför mig faktiskt.
Mm.
Men jag kan ju också ibland ligga i sängen och meningen är att jag ska sova och så malde lite tankar som har med jobbet att göra. Eller att jag faktiskt vaknar och tänker på något. Och ibland kan sådana tankeprocesser vara, vad ska jag säga, tärande på något sätt. Därför att det är förknippat med oro. Ibland så kan det ju vara väldigt härliga tänkarstunder där jag reflekterar på ett schysst sätt och kommer fram till saker som jag tycker är viktiga. Och de där processerna, ja, de går ju inte att styra över riktigt när vi tänker på vad, eller hur?
Nej.
Men då skulle man väl önska att man kunde ha mindre av oron kanske och mer av den mer produktiva reflektionen.
Mm. Ja, och man, det ser vi också i vårt material, även om vi har inte letat efter det som inte är kopplat till digital teknik. Men det är ju flera som skriver i dagböckerna, men jag har tänkt och grubblat över jobbet. Det stressar ju minst lika mycket eller mer än att vara uppkopplad. Men om man tänker det här just med sömn som du tar upp, det är ju otroligt viktigt att vi får den sömn vi behöver. Om man ändå vill säga någonting då, men hur kan man tänka då kring det här med digital teknik? Om man vet med sig att, men det finns en risk om jag läser min mail nu, att det står någonting som jag kommer gör att jag inte somnar. Ja, men då kanske man får bestämma för sig själv att jag sätter en tidsgräns när jag kollar mina jobbmail. Om jag vill sova klockan 10, ja, då kanske den ska vara sista klockan 8 jag tittar på min jobbmail. För då hinner jag liksom varva ner och konstatera att det där är inget problem.
Mm.
Så att man kan ju, om man vet med sig att det digitala triggar någonting, då kan man ju undvika det i alla fall. Mm. Och i övrigt om man går och funderar på saker på jobbet som stressar en och som man är oroad över, då är ju mitt enkla råd det är ju att prata med någon om det på jobbet eller någon annan förstås.
Det låter lite som att om man upplever att det är ett problem med förhållandet jobb-privatliv, då blir det viktigare med tydligare gränser.
Ja, det skulle jag säga.
Mm. För jag tänker, du i studien, ni tittar på 3 stycken arbetsplatser. Mm. Totalt hur många människor har ni?
Dagböckerna har vi 33 som vi har analyserat dem.
Kan ni se att någon av de arbetsplatserna har lyckats bättre med att stödja det här balansen arbete-privatliv? Och vad kan man säga att man har på plats då?
Ja, vi kan väl i alla fall säga att vi har en arbetsplats där man är mindre bra på att stödja det. Och det handlar om vad vi kan förstå om att man inte har tydliga så här funktionsmail eller funktionstelefonnummer. Så att man är väldigt beroende av att det är just en person man ska prata med. Och finns det då bara en person i det här, liksom, ja det är en person, ja då är det ju den personen man ringer oavsett vad tiden är. Så det är någonting vi funderar på. Det är klart att organisationen spelar ju roll här och det kan ju vara ett sätt att hantera det på, att ja, men då har vi en funktionsmail så vi är 3 som svarar. Och då behöver inte alla göra det.
Till exempel om man har en supportfunktion för sina kunder så ska det inte vara en person som bemannar den dygnet runt.
Exakt, men så är det lite där.
Oj då.
Så att det, och sen finns det säkert anledningar bakom varför det är så där. Så det är någonting som vi ser som kan vara problematiskt. I ett annat av bolagen så är de väldigt tydliga med att nej, men jag upplever inte att min arbetsgivare ställer krav på att jag ska vara tillgänglig hela tiden. Och då tänker jag att det är ju en liksom hjälp till att känna att nej, men då behöver jag inte vara det. Men jag kan om jag vill.
Mm. Ja, precis.
Och då är det lite enklare.
Ja, för då kommer vi till det här med flexibilitet. Att då finns det flexibilitet och så. Jag tänker på de här, är det någon av de här som du kan säga verkar må bäst av de här olika personas?
Nej, vi har tyvärr inte tittat på materialet på det sättet ännu. Så det kan jag inte svara på.
Men det kanske kommer.
Det kommer,
För jag tänker att det kan vara... Jag tänker till våra lyssnare, så jag tyckte det var jättekul att liksom titta på de här och fundera på vilken man var och vilken man själv kände någon typ av värdering, att det där lät ju bättre än det andra. Att det kan vara någonting att liksom diskutera, tycker jag, kan vara rätt intressant att reflektera över också. På vissa arbetsplatser så går det ju inte att ta med sig jobbet hem rent digitalt, men vi kan inte. Alltså, vi kanske tar med det i huvudet och det kan vi också påverka väldigt mycket vilken typ av kultur vi har. Hur vi stöttar människor i att lämna jobbet och verkligen lämna det där eller hitta ett annat sätt att lämna jobbet så. Men jag tänker till erfarenheten från den här studien, vad tänker du att man ska tänka på ur ett arbetsplatsperspektiv och ha på plats?
Som arbetsgivare så tycker ju vi att man borde pröva att använda de här personas och göra det i en grupp eller tillsammans med de som man jobbar med mycket. Att man fyller i den här, vad är man för någon? Vad har man för strategi? Och sen så pratar man om det i den här arbetsgruppen. För det vi har sett i materialet är ju också att de som skulle vilja vara separerare men upplever att de inte kan det för att de har kollegor som är integrerare på något vis. Och då så tänker man så här, men jag måste ändå kolla min mail ikväll, för det kan ju vara så att jag har fått en kallelse till ett möte imorgon bitti eller fått handlingar jag borde läsa till klockan 8. Så att då kan man liksom inte upprätthålla sin strategi som man vill ha. Och det verkar nog vara mer jobbigt än om man liksom bara är har en strategi. Så att prata med varandra, hur ser det ut och varför? Och också fundera på, skulle jag vilja att det är annorlunda? Och då får man ju fundera på, vad är det arbetsgivaren kan göra? Och vad kan jag göra? Vi har sett att det är några som har... De fyllde i dagboken, så intervjuar de ett halvår efteråt. Och då är det några som berättar, men vi har ju faktiskt ändrat på det här. Jag gick hem, pratade med min sambo och så kom vi på att nej, men så här vill ju inte vi leva.
Så det faktum att de deltog i studien fick de att göra förändringar.
Precis, exakt. Alltså det tycker jag är en viktig del. Och sen som arbetsgivare tycker jag att man ska vara tydlig med vad man förväntar sig. I ett mejl eller i en policy. Säga att jag förväntar mig inte att ni ska svara på mejl på kvällar och helger. Så att man vet det. Och det här är också inför semestrar att man är tydlig med det. Sen på individnivå, så det här med att inte läsa mejlen för nära in på om man ska gå och sova, om man vet att det är ett problem. Men också att tänka på att min digitala strategi är ju mina kollegors arbetsmiljö. Så om jag skickar ett mejl sent på kvällen och någon läser det, och så är det ett innehåll som inte är så lämpligt kanske att skicka ett mejl, då ska jag ju fundera en gång till om jag ska skicka det där mejlet. Kanske överhuvudtaget, men framförallt på kvällen. Och kanske helst inte en fredagkväll.
Nej, för jag tänker också att det kan kännas väldigt praktiskt själv, för att man sitter och jobbar sent och det passar en själv just då. Men man kan också ställa sig frågan, får jag bäst resultat av att plantera det här i huvudet på min kollega under kvällen eller på fredagkvällen? Eller skulle det faktiskt vara bättre att schemalägga det här mejlet? För så kan man göra numera. Så att det skickas iväg på måndag morgon istället. För jag tänkte på något annat, det här med mobilen, att man får en mobil från jobbet och så kan det bli arbetsgivaren som vinner på det. Då får man ju fråga sig, vad är det de vinner om vi jobbar för mycket och faktiskt inte håller i längden? Ja. Nej,
precis, och just det där med den här policyn, tror jag pratat om det tidigare, att den kanske inte är för den högsta chefen som är helt trygg med sitt integrerande och separerande, utan det kan vara just för en nyanställd som behöver någonting att kunna hålla i när man får höra att du behöver inte, men det står inte någonstans, och chefen är så här, nej men för mig så det är helt lugnt, jag kan hantera det här, utan alla olika behov. Men det vi kommer till här, det är ju det här att man reflekterar över vem man är just nu, hur man förhåller sig, sitt önskade läge. Kanske kan prata med sin grupp och förtydliga vilka behov har vi på kommunikation egentligen? Vad kan vi förändra och hur gör vi det? Vad gör arbetsplatsen? Vad gör chefen? Och vad är mitt ansvar som individ? För att vi kan ju fortsätta mata en kultur som vi vill förändra. Eller så blir det just att helt plötsligt så slutas det mejla för vi har kommit överens om det. Och då blir det en väldigt stark liksom, signal. Så att de här personernas hjälper ju att identifiera hur vi har och hur vi har det. Så.
Jag tyckte det lät som en pang-idé att bara ta upp på ett möte. Ja, men vem av de här är du? Och vem är du? Och varför skiljer det sig? Och hur funkar det?
Ja.
Och lite som du sa, jag ska be dig repetera det, att mitt digitala beteende är mina kollegors arbetsmiljö. Så
ja,
är det.
Precis. Min digitala strategi är ju mina kollegors arbetsmiljö.
Men just att, varför skickar jag det här? Alltså varför? Ja,
jag ofta frågan. Tänker att man gör det för att man blir av med problemet själv.
Ja.
Alltså då har man ju flyttat det till någon annan. Och det finns ju en annan studie som Caroline Lornhud som har varit här tidigare, när de gjorde på lärare. Och i lärarvärlden så finns det till och med någonting de kallar för rödvinsmejlet. Oh. Och det är vad föräldrarna skickar då på fredagskvällen efter ett par glas rödvin till läraren. Då kan man verkligen tänka så här, ska man då som lärare läsa sina mejl på fredagskvällen? Förmodligen inte om man vill ha en bra helg.
Nej, precis. Vi har verkligen mycket ansvar och möjligheter i det här. Men det är så, precis som med min favoritmodell Kasam, så det är så häftigt att ha, det kan hjälpa att ha en modell framför sig eller begrepp som de här personerna står. För att det är lättare att ringa in och prata runt så än att man bara, hur gör du Boel? Liksom. Mm. Nej, men jag är nog en total... Liksom,
exakt, ja. Det blir lättare att reflektera kring hur man är. Och en sak till jag tänkte på, bara om jag får lägga till det innan vi slutar. Vi pratar mycket om det här med mejla på kvällen. Men jag tänker också, och det behöver inte bara vara mejl förstås, men det är någonting vi många av oss använder. Det här duttmejlandet, att för att det är praktiskt för mig så duttar jag iväg små saker hela tiden. Vilket betyder att den andra, eller de andra, får liksom ett regn av små saker. Där kan det vara ganska schysst mot kollegorna att liksom samla ihop någon gång i veckan. Om man har ett projekt eller så. Vad det är man skulle vilja göra. Vad det är man ser framför sig ska hända och så vidare. Är ni med på vad jag menar där?
Ja, men mejlen blir ju mer av ett prat. Alltså det går ju snabbt att skicka iväg. Absolut. Mm. Men det är ju också, jag tänker där, hur många sitter inte i ett arbetsmöte och svarar på sms från barnen eller någon partner. Så att vi gör det ju liksom åt båda hållen.
Ja.
Och så har vi någon bild av att vi tror att vi kan göra två saker samtidigt.
Mm.
Men liksom rent kognitivt så går ju inte det. Nej. Vi kan bara fokus på en sak. Så att man får ju tänka åt båda hållen och sen också se att det finns fördelar. Det finns inget enkelt liksom svar på vad som är rätt och fel.
Men jag tänker lite där att vi har sprungit på och hurrat alla fördelarna och nu börjar vi se att vi behöver hantera nackdelarna. Och det är ju lite det som ni har liksom tittat på den här studien som vi får komma tillbaka till när ni är klara. För du,
vad är status? Vi jobbar ett år till har vi finansiering för då. Så att vi jobbar vidare. Sen har vi sökt pengar för att göra en studie om semestrar och hur, när man jobbar på semestern.
Mm.
Vad det får effekter. Vi hoppas att vi får medel för det.
Ja, men det hoppas vi också. Ja. Det låter intressant. Får vi ta den då? Ja. Tusen tack för att du kom hit.
Tack.
Och det blir en ganska enkelt medskick här. Jag tycker att ni ska kolla på de här 7 personas och fundera på vilka ni är och gör det i er arbetsgrupp, i er team.
Ja,
för där kan vi
jag
få
vill
effekt.
Själv göra det.
Ja.
Och berätta för oss vad ni får för resultat eller funderingar av det här.
Ja.
Det vore jättekul. Vi finns ju som alltid på Facebook, LinkedIn och på healthforwealth.se. Och vi vill tacka våra samarbetspartners Twitch Health och Agda Media för den här produktionen.
Ta hand om er där ute. Må så gott.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.